en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Brittiska kungafamiljen har en hel del udda matvanor. Till exempel så vägrar de äta fyrkantiga smörgåsar. Slottets kock har gjort flera avsönden som vi ska gå igenom.
Vi pratar även om prins Andrews märkliga uttalanden under skandalintervjun. Och shamanen Derek Verrits hemska mardröm med sin mamma som faktiskt har vänt sig emot honom. Och dessutom så berättar vi allt om prinsessa Madeleines stora husförsäljning i Florida.
Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Vi måste börja prata om Kate, prinsessan Catherine. Det har ju lugnat ner sig nu och det verkar lite som att omvärlden ändå låter henne vara mer i fred nu.
Ja, men det var ju efter att Kate gick ut och öppet berättade om sin cancerdiagnos. I samband med det så vädjade hon ju också till omvärlden att familjen och hon själv då skulle få tid att läka. Och det känns också som att alla faktiskt har respekterat det och man låter nu familjen vara. Man ser inte alls den här bubbligheten på nätet längre med olika konspirationsteorier på samma sätt som innan.
Nej, det var ju de närmsta veckorna därefter beskedet, men sen, ja, men det var ju bra strategi kanske. Att hon gick ut och talade till folket.
Men det vi ska prata om nu är Kates omåttliga popularitet, eller hur Jenny?
Mm. Som ni vet så återkommer vi ofta till YouGov-undersökningar som görs lite då och då. Och det är ju ett företag som mäter det statistik på olika sätt i Storbritannien. Och de mäter bland annat hur populär kungligheterna är. Och igår så publicerades en ny sån undersökning. Alltså den 9 april, vi spelar in onsdagen den 10. Men 2400 personer i Storbritannien har blivit tillfrågade om de är positivt eller negativt inställda till varje enskild medlem av det brittiska kungahuset.
Ja, och det här resultatet visar tydligt att Catherine, prinsessan av Wales, nu passerat sin make prins William och är därmed Storbritanniens allra mest populära kunglighet. Det förvånade oss väl ändå inte?
Nej, men inte ett dugg. Inte efter den turbulens som har varit kring Kate och hur mycket empati och kärlek som hon mötte när hon pratade om sin cancerdiagnos. Men den här YouGov-undersökningen den visar då att 3/4 av britterna, 76%, har en positiv syn på Kate. Och det är en ökning sen man mätte förra gången, en ökning med 6%. Så att det kan man ändå säga är en skillnad.
Ja, och hennes make då, prins William, han hamnar ju på en andra plats med 73%. Och därefter, kanske inte helt oväntat, så ser vi faktiskt prinsessan Anne.
Ja, men hon har ju jobbat otroligt mycket. Mest för att stötta sin bror, kung Charles, i hans arbete. Hon har ju sprungit på vartenda jäkla event och programpunkt som hon har blivit tilldelad. Och varje år så blir ju hon rankad som den mest arbetande kungligheten i den brittiska kungafamiljen.
Men trots att prinsessan Anne är den kunglighet som nästan varje år är den hårdast arbetande, så gör hon det alltid med så här minimal uppståndelse. Så det är sällan någon som har koll på hur mycket hon faktiskt gör. Det är hennes grej.
Det är hennes
grej. Gör lite, sköta arbetet lite diskret.
Ja. 4:e, där har vi kung Charles. 63% har en positiv bild av honom. Sen följer prins Edward på 54%. Sen har vi då drottning Camilla. Där tycks ju åsikterna vara lite delade.
Ja, hon har ju nämligen en popularitetsgrad på 50%. Så det är verkligen 50-50 här av de tillfrågade.
Mm. Ska vi kolla bottenplatserna då?
Ja, men jag tror att de flesta nog kan gissa vilka kungligheter som hamnar där.
Ja, prins Harry och Meghan. Där kan man se att Harry faktiskt är något mer populär än Meghan. Harry har 31% och Meghan 26%. Och på jumboplats då?
Allra sist hittar vi prins Andrew. Han, av de här tillfrågade så är det endast 6% som har en positiv syn på honom. Alltså Jenny, det betyder att 86% av de tillfrågade ser negativt på prinsen.
Mm. Vi kan väl förstå det på något vis efter alla de skandaler som har varit. Och nu har det blivit aktuellt igen i och med den här filmen om prins Andrew. Som handlar om den famösa skandalintervjun.
Men om man då tittar på det här att Kate nu gått om prins William i popularitet, och jag menar, vi har varit inne mycket på det här innan vi visste vad som hade hänt med Kate efter operationen, så precis som vi sa så var det ett enormt pådrag kring var är hon, vad har hänt och så vidare, och det var ju tyst ifrån hovet. Vi pratade ju mycket då om att vi trodde att liksom hovet kanske hade underskattat hennes popularitet.
Ja, eller i alla fall inte räknat med de konsekvenser det kan bli att hålla tyst kring en av världens populäraste människor och världens mest, alltså en av världens mest fotograferade människor också. Jag tror säkert man kanske hade någon slags förståelse för intresset för henne, men att man togs lite på sängen i den här historien och i den här stormen av faktiskt konspirationsteorier som snurrade allt snabbare och snabbare. Men jag tror mer att det handlar om strategin som man använde. Man kan inte längre använda never complain, never explain. Inte i det medielandskap som vi lever i idag. Men det är ändå fint på något sätt att se att britterna verkligen öppnar upp sina hjärtan för henne. Och att hon är så älskad att man verkligen också höjer henne till skyarna nu i den här statistiken.
Men på tal om Kate så måste vi prata om att en före detta kock på Buckingham Palace gjort ett mycket underligt och uppseendeväckande, får man ändå säga, avslöjande. Det är Graham Newbold som jobbade i många år för kungafamiljen som nu berättar att ingen i familjen och allra minst då prinsessan Catherine skulle röra en fyrkantig smörgås. Det här tycker jag är kul, Jenny.
Alltså det låter helt bizarrt såklart. Men det handlar om en mycket gammal kunglig tradition och också en hel del vidskepelse. Och ja, kanske är det mer på skoj idag, men Graham Newbold, den här kocken, påstår att det faktiskt är sant. Han berättar om den här konstiga ovanan i tv-dokumentären Secrets of the Royal Kitchen. Kungafamiljen äter aldrig fyrkantiga smörgåsar, eftersom traditionen säger att den som serverar mat med spetsiga kanter till en kunglighet försöker störta Englands tron. Det är ju... vad ska man säga?
Det låter så...
Det är bisarrt.
Ja, verkligen. Och att det här fortfarande är någonting som lever kvar. Alltså jag förstår om vi hade pratat liksom väldigt långt tillbaka i tiden.
Ja, men också så här, jag kan ibland om jag säger något hem så här, knacka tre gånger i bordet, bara hoho, man blir lite så här, ta i trä. Men just att inte vilja äta en fyrkantig macka, det måste ju mer vara, alltså, jag tänker så här att det måste vara mer vara lite så här på skämt fortfarande i kungafamiljen, att ja, nej, det gör vi inte.
Men också om man då tänker en klassisk, ja men ett toastbröd, det är ju inte så superspetsiga kanter, alltså det är inga raka linjer på det sättet. Det är ofta lite runt, men det funkar tydligen inte.
Det måste vi undersöka, men nej.
Men det är lite roligt med den här intervjun i och med att man får reda på saker som man förmodligen inte hade fått annars. Han berättar ju även att under alla år hos kungafamiljen så serverade han aldrig en tallrik med fyrkantiga smörgåsar till drottning Elizabeth. Istället då så fick hon runda små smörgåsar som gick under namnet marmeladslantar. Och de serverades då tydligen alltid till henne i samband med hennes eftermiddagste.
Jag tänker att det är så när man, du vet, man är på afternoon tea.
Ja,
antingen får man trekanter eller så får man så här små runda med vitt bröd. Som att de har stansat ut små runda.
Och de där trekanterna då, de hade ju inte drottningen ätit. För det hade väl varit...
Det är också spetsiga kanter.
Ja, det går inte. Så nej, de måste vara inte runda. Det blir ganska mycket brödsvinn, tänker jag.
Det blir väldigt mycket brödsvinn.
Ja, det håller säkert inte kung Charles
Vem
på med.
Vem får äta upp de här kanterna, undrar jag.
Ja.
Drottningens hundar kanske? Nej, äter hundar bröd?
Det tror jag inte är jättebra.
Nej. Men detta är ju inte den enda matregeln som kungafamiljen följer. De undviker även helt och hållet skaldjur när de reser utomlands. Det kan man förstå. De har inte tid att bli magsjuka. Och när det gäller skaldjur så är ju faktiskt risken större att maten blir dålig om den hanteras fel. Det kanske inte är helt ovanligt ändå. Och just när det gäller utlandsbesök så är det så jäkla känsligt. Jag har svagt minne av att drottning Silvia blivit dålig. Om det kan ha varit på statsbesöket i Frankrike 2014. Jag lägger in en brasklapp här, jag vet inte. Men hon blev sjuk. Det kan vara fel, men jag har en känsla av att det handlade om ostron eller skaldjur då också. Men som sagt, brasklapp på den.
Och just av den anledningen så vägrar de alltså att äta skaldjur. Det är liksom en regel som finns i brittiska kungahuset.
Antagligen ganska många kungahus, tycker jag.
Mm. Och vi har ju tidigare pratat om prins William och Kates matvanor. Lyssna på podden från den 25 januari 2023 så får ni veta allt. Men då berättade vi bland annat att prins William fick fylla i vad han äter under en vanlig dag när han besökte en välgörenhetsorganisation i Cornwall. Och då fick man liksom, vi kan läsa upp hans, en meny i prins Williams liv. Till frukost så blir det 2 ägg och en fullkornstoast med smör på. Till lunch en stor lunchmacka. Middag, kokt vit fisk med champignonsås.
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om detta, Sara.
Blir du hungrig?
Ja, både och. Jag menar, vadå liksom, ja, 2 ägg och en macka till frukost. Ja, det låter väl ganska normalt. Ja. Men att han gör som norrmännen och käkar smörgås till lunch, det var lite oväntat.
Mm, faktiskt.
En stor lunchmacka. Det känns lite som lite så här pubkultur nästan.
Ja, verkligen.
Jag ställer in en öl och en macka. Det gör han säkert inte, men... Men också så här kokt vit fisk med champignonsås. För mig går det inte riktigt ihop med champinjoner och typ torsk. Men, men det kanske är jättegott.
Kanske det, vi kanske ska testa.
Ja.
Vi vet ju också att William inte dricker något kaffe, men såklart gärna te. Och att det blir 1 eller 2 koppar per dag. Och som mellanmål så käkar han gärna bananer och chokladkex eller en brownie. Och han dricker ju dessutom 1 glas rött vin varje dag.
Jag kan ändå omfamna den här menyn. Om han då lägger till bananer och lite kakor och ett glas rött. Låter ju underbart.
Framförallt vinet.
Ja. Men William, han har ju även avslöjat att han och Kate faktiskt beställer hem mat. Lite takeaway. Och då är det ofta indisk mat. Och Kates favorit är en speciell currygryta. Och om det bara är Kate och William som är hemma och käkar middag. Då gör de det faktiskt framför tvn. Och William berättar att de kollar gärna på Homeland eller Game of Thrones. Och får man komma ihåg att den här intervjun gjordes ju för ett par år sedan. Så att då var ju Homeland och Game of Thrones verkligen det man tittade på tv.
Men en annan kock som också har jobbat för kungahuset mellan 82 och 93 är Darren McGrady. Och han har berättat i en intervju att kungligheterna under hans tid på slottet inte fick äta potatis, pasta eller ris till middag. I alla fall inte när familjen skulle äta tillsammans med drottning Elisabeth. För hon ska nämligen inte ha varit så förtjust i kolhydrater utan ja, men då föredragit grönsaker och sallad som tillbehör till sin, alltså till sitt protein. Är det så man ska göra då? Man själv försöker äta nyttigt, förbjuda alla runt omkring. Att, ingen får äta kolhydrater nära mig.
Det känns ju tråkigt. Men drottning Camilla, hon har avslöjat att hon, eller de, inte bara hon utan familjen då, inte får äta vitlök. Och när hon gästade Masterchef Australien så sa hon att hon saknar vitlök jättemycket. Och på något sätt, det här har väl att göra med lite vett och etikett tänker jag. För att när man som kunglighet då åker och träffar otroligt mycket människor, skakar massa händer, har massa samtal. Det kanske inte är jättetrevligt att lukta vitlök. Så det är väl säkert
det är väldigt gott.
Det är väldigt gott.
Mm. Det har ju pratats en hel del om prinsessa Madeleines flytt hem till Sverige. Hovet gick ut med att prinsessfamiljen tänkte lämna Florida för att komma hem till Sverige förra våren. Gick de ut med det. Och enligt det här pressmeddelandet då så skulle de komma hem i augusti 2023. Så att barnen kunde då börja i nya skolor i samband med att skolorna startade här hemma i Sverige. Men sen så hände det någonting. För i juni förra året, bara då 3 månader efter det här första pressmeddelandet från hovet, ja, men då fick vi veta att familjen skjuter fram sin flytt.
De kom istället hem under 2024 enligt hovet. Och anledningen till den framskjutna hemflytten har inte angetts, inte i detalj. Självklart så började det ju spekuleras. Och folk undrade om det kanske hade att göra med att Chris O'Neill inte är svensk medborgare. Att det kunde ta tid då för honom att få uppehållstillstånd. På sociala medier så spekuleras även om, ja men kan det vara så att familjen har problem att sälja sin stora lyxvilla i Florida? Och om det var det som avgjorde ifall han kunde flytta hem eller inte. Och andra spekulerade om Madeleine och Chris kanske var oense kring det här beslutet och att Chris kanske trots allt inte var så intresserad av att bo i Sverige.
Men hovets informationschef Margareta Thorgren har ju dementerat de här ryktena och har sagt att det varken handlar om ett migrationsärende, husförsäljning eller liknande. Istället så var det då, hävdar de, tiden som var för knapp och att familjen behövde mer tid inför den här flytten.
Ja, men oavsett vad det är som gör prinsessa Madeleine och hennes familj nu har skjutit upp flytten så är i alla fall ett problem löst. Och det är så att Madeleine och Chris stora härliga villa i Pinecrest i Florida, den är äntligen såld. Det tog sin tid, De köpte huset i december 2019. Då låg prislappen på 33 miljoner kronor. Och de gjorde ju en totalrenovering av huset. Det är ungefär 600 kvadratmeter stort och det är på två våningar. 7 sovrum och 8 badrum. Man får också tänka att man räknar ju, man säger ju inte så här 3 rum och kök i USA, utan de räknar ju sovrummen.
Mm.
Så i det här huset så är det ju såklart många mer rum än bara 7.
Det är inte bara sovrum och toaletter, nej. Och de la ut det här huset i försäljning första gången den 3 mars 2023 och då låg utgångspriset på cirka 83 miljoner kronor. Drygt en månad senare så sänkte man det här priset med 2,6%. Och när man då fortfarande inte hittade rätt köpare så tog de helt enkelt ner, eller tog bort villan från mäklarens sajt i juni 2023. Men i november förra året så gjorde man ett nytt försök att la ut huset hos fastighetssidan Zillow.
Och nu verkar de ha fått napp, enligt Zillow. Men för ett lite lägre pris, 75 miljoner kronor. Om det nu är så att köparen har lagt det pris som huset är till salu för, det vet vi faktiskt inte. Men enligt sidan så har de hittat en köpare som håller på och skriver under ett köpekontrakt. Vi vet inte vem köparen är, för det framgår inte. Men det här är ju i alla fall ett tecken på att ett hinder på vägen mot flytt i Sverige är undanröjt.
Ja, men det är bra. Då kanske de är ett steg närmare att flytta till Sverige. Men det här området som de har bott i USA, det är ju, de har ju faktiskt haft ett annat hus innan de köpte det här huset som de hyrde.
Ja, men det stämmer. De hade ju ett annat hus där också, men de lämnade ju faktiskt det. Det var faktiskt ett hus som var 100 kvadratmeter större än det här som de köpte sen. Otroligt vackert och fint med utomhuspool och så vidare. Men jag tror att det var säkerheten som var grejen med det huset. Därför att jag vet att det var jättemånga larm som gick så här automatlarm som gick i huset till polisen. Och 2019 så bestämde de sig för att lämna det. Då hade de drabbats av ett inbrott. Och tjuvarna slog till när familjen var bortrest, tack och lov får man väl säga. Men de hade släpat ut ett kassaskåp och slängt det i poolen. Och det var en massa andra såna här grejer. Om de hade stulit Chris klockor eller hur det var. Och det är klart att det är så här att vem som helst som drabbas av ett inbrott känner sig ju inte trygg längre. Jag hade också försökt att sälja och hitta någonting annat. Och jag kan tänka mig att det huset som de sålde nu, det här andra huset, det vet jag, det var mycket säkrare. Ägarna som bodde där innan hade också massa såna här, om det var skottsäkra fönster, det var mycket högre staket och sånt utåt. Så att det har jag stor förståelse för att man ville ha.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ingen har väl missat att det har kommit en ny kunglig film. Vi pratade om den för 2 veckor sedan här i podden. Den här filmen heter Scoop och visas just nu på Netflix. Och den handlar ju om den här omtalade skandalintervjun som prins Andrew genomförde med Newsnight på BBC 2019. Och det var ju efter att prinsen anklagas för våldtäkt.
Ja, Virginia Giuffre berättade att hon tvingats ha sex med prinsen vid 3 tillfällen när hon bara var 17 år gammal. Och hon träffade prinsen via den pedofildömde miljardären Jeffrey Epstein. Ni vet han som tog sitt liv i häktet 2019, för då stod han inför nya rättegångar. Då handlade det mest om sexhandel, om jag minns rätt. Men det här var en chockerande skandalbomb som briserade på Buckingham Palace. Prins Andrew gick med på att bli intervjuad av BBC. Han ville såklart rent få sitt namn och ge sin syn på saken. Och då hade han ju manglats i månader i världspressen. Det fanns bland annat en bild på prinsen och Virginia Giuffre. Och den hade ju publicerats i medier över hela världen. Alla rapporterade om de här olika turerna och detaljerna i historien. Men det blev så då att prins Andrew, han satt ner med journalisten Emily Maitlis och fick svara på otroligt många frågor som handlade om Jeffrey Epstein och Virginia Giuffre. Han nekade till allt. Och det var där allt gick snett.
Och nu måste vi ta upp en sak som blev helt bizarr under den här intervjun. För att det här påståendet från Andrew om att han inte kan svettas, det var väl egentligen där alla förstod att han verkligen ljög.
Ja, Virginia Giuffre påstod att hon mindes prinsen väldigt väl eftersom han svettades väldigt mycket när de dansade på en nattklubb i London. Och under intervjun så avfärdade Andrew det här påståendet. Han säger då att han aldrig har träffat Virginia, att hon omöjligt kan mena honom eftersom han inte har förmågan att svettas. Vi lyssnar på vad han säger, och det här är alltså ett klipp inte från filmen utan från den verkliga intervjun.
So you're absolutely sure that you're at home on the 10th of March?
Yeah.
She was very specific about that night. Mm. She described dancing with you and you profusely sweating and that she went on to have bath, there's a, possibly.
There's a slight problem with the sweating because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat or I didn't sweat at the time. And that was, oh, actually, yes, I didn't sweat at the time because I had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at. And I simply, it was almost impossible for me to sweat. And it's only because I have done a number of things in the recent past that I'm starting to be able to do that again. So I'm afraid to say that there's a medical condition that says that I didn't do it, so therefore.
Is it possible that you met Virginia Roberts, dined with her, danced with her in Tramp, had sex with her on another date?
No.
Han påstod att han efter att ha kommit hem från Falklandskriget som helikopterpilot var så påverkad av stress och adrenalin från kriget att han helt enkelt tappade förmågan att svettas.
Ja, men han säger att han fått en överdos av adrenalin då som har påverkat den här förmågan. Och sen har ju läkare i efterhand avfärdat det här som mycket osannolikt. Det finns visserligen en diagnos som heter anhydrosis på engelska, där man inte kan svettas normalt, men att den är så enormt ovanlig och att det är mycket, mycket osannolikt då att prinsen skulle lida av den.
Ja, det var ju ändå väldigt märkligt att han valde att dra det kortet där och då.
Mm.
Men det verkar ju finnas en stor skillnad mellan hur prins Andrew själv uppfattade den här intervjun kontra då hur resten av världen uppfattade den. För att prins Andrew, han verkade ju relativt nöjd, medan då PR-experter, de kallade ju det här för en av de värsta PR-strategierna i modern historia, och man har även kallat den här intervjun för en bilkrasch i slow motion. Alltså folk som såg den förstod vad det här skulle bidra till.
Det är hårda ord.
Det är hårda ord.
Ja. Och den fick ju också, alltså intervjun fick ju katastrofala följder för prins Andrew. För efteråt så tog drottning Elizabeth beslutet att utesluta prinsen från allt offentligt arbete. Andrew får inte längre representera kungahuset. Han är inte en arbetande kunglighet. Och kanske det som var värst av allt för honom, det var ju också att han tvingades lämna tillbaka alla militära hederstitlar. Han var ju väldigt stolt över sin tid inom försvarsmakten. Men han fick också lämna tillbaka då beskyddarskap av organisationer.
Och han hamnade ju helt ute i kylan helt enkelt. Och två saker som han blev mycket kritiserad för var att han aldrig uttryckte någon omsorg eller något medlidande med dem, alltså alla de här offerna som drabbades av prinsens vän Jeffrey Epstein. Och han sa heller inte någonting om att han ångrade sin vänskap med pedofilen.
Men kan det vara så, den här filmen som heter Scoop som visas på Netflix nu, gör det här att familjen, alltså Andrew och hans familj, måste återuppleva kaoset?
Ja, men jag tror absolut, det är lite som vi har pratat om det här med The Crown. Alltså här, när det kommer en dramatisering som ses av många så liksom häller man lite nytt vatten på den kvarnen. Alltså, folk blir kanske mer intresserade igen, vill läsa mer, ha fler detaljer. Även om det har inte gått så många år sedan det här, så det är klart att det får lite nytt bränsle, det tror jag. Och säkert många som kanske också har missat den här skandalen som får upp ögonen för den. Så att det är klart att det här påverkar ju prins Andrew och hans familj negativt, helt klart.
Mm. Den brittiska kungexperten Jenny Bond, hon har uttalat sig i intervjuer och hon tar upp det här med Andrews barn. Han har ju döttrarna prinsessan Beatrice och prinsessan Eugenie. Och när det gäller Beatrice så säger Jenny Bond då att hon kommer bli irriterad och upprörd främst över hur hennes roll då figurerar och blir synlig i den här filmen Scoop. Därför det visar sig att hon sitter ju faktiskt vid sin pappas sida när han förhandlar med BBC om intervjun. Alltså hon ordnar, hon övervakar, hon sitter och tar noteringar. Och nu blir ju det väldigt mycket mer offentligt än vad det har varit.
Ja, och producenten då för den riktiga intervjun för BBC, Samantha McAllister, hon har ju tidigare berättat för Daily Mail att prins Andrew då innan intervjun hade meddelat att jag ska ta med mig någon och att hon trodde ju att ja, men han tar med sig en advokat. Men han dök ju då upp med dottern Beatrice.
Ja, hon har ju beskrivit det mötet också. Hon beskriver ju Beatrice som artig och engagerad. Men att hon också var mycket mer orolig än sin pappa över det här mötet. Och Samantha McAllister menar då att det var så tydligt att Beatrice var ju där för att skydda sin pappas intressen. Och så visste hon ju också då, eller hon hade fått veta att Beatrice står ju nära sin farmor, drottning Elisabeth. Så det var en väldigt speciell situation.
Ja, men hon har ju till och med pratat om att, ja, men att Beatrice skulle verkligen, eller hon var liksom där för att kunna göra skillnad om de ens skulle få till den här intervjun eller inte. Så att hon verkar ha haft en väldigt alltså, starka åsikter och mycket vilja i det där.
Mm. Sen är det ju så att när en offentlig person som prins Andrew blir liksom, han sätter sig själv i den här sitsen. Dels att han har betett sig på ett dåligt sätt och sen så sätter han sig i sitsen att bli intervjuad kring de här skandalerna. Det påverkar ju inte bara honom, det påverkar ju hela hans familj. Och Emily Maitlis, hon som var då om den här journalisten som ställde Andrew mot väggen hos BBC. Hon har ju sagt också då att hon förstod ju, alltså där och då, direkt, att det här katastrofala framträdandet, det skulle påverka döttrarna jättemycket. Och att hon faktiskt i efterhand kände att den där tanken var väldigt jobbig för henne. Ja, men som kvinna. Och för att hon säkert kände för döttrarna också i det här.
Ja, och frågan är ju hur mycket den här intervjun och liksom synen man numera har på prins Andrew faktiskt har påverkat döttrarna.
Ja, och det är ju svårt att veta i och med att ingen av dem har ju liksom talat ut om det. Men jag menar, det här är ju två kvinnor som har egna karriärer, som har egna familjer. Och självklart påverkar det dem. Alltså människor som de möter är totalt medvetna om att ja, men Beatrice pappa har betett sig så här. Eugenies pappa har gjort det här och det här och den här skandalintervjun. Och det blir ju återaktuellt när den här filmen kommer såklart. Så de tvingas ju hantera svallvågorna av sin pappas beteende. Och det kan man tycka är hemskt. Jag menar, det finns ingen som heter arvsynd, det är inte de som har gjort fel. Det är pappa där som har betett sig illa, men det är klart det påverkar dem.
Jag tror nog att de tycker att det är väldigt jobbigt att den här dramatiseringen visas på Netflix. För det kommer att skapa nya rubriker och de kommer liksom återigen få de här frågor från journalister och så vidare. Så jag tror att de har nog rustat upp sig nu för en ganska så jobbig period framåt.
Mm. Nu har vi kommit till veckans Harry och Meghan. Det är väl ingen som har missat Meghans nya satsning, American Riviera Orchard. Det här varumärket lanserades i mitten av mars med ett Instagram-konto, en hemsida och en kort video på 16 sekunder som typ inte sa någonting, men det var en tjusig
den var tjusig men sa absolut ingenting, och det är fortfarande oklart vad som ska säljas under det här varumärket. Och på den här hemsidan kan man fortfarande då bara signa upp sin mailadress att man ska då få nyheter kring företaget. Men det är klart att det här har ju väckt ett otroligt intresse och det är väldigt många som har gått igenom det här varumärkesansökningarna. Och ja, man kan väl sammanfatta det som att man tror att det kommer säljas kokböcker, heminredningsprodukter, ja, men karaffer, slevar, kökshanddukar, allt däremellan. Alltså det känns som att det är väldigt brett där som komma skall.
Ja, den här lanseringen har ju väckt spekulationer. Och framför allt vad som gäller kring kungliga titlar. Är det så att Harry och Meghan kommer bryta det avtal som de har tecknat med den kungliga familjen? För där står det klart och tydligt, de får inte använda sina kungliga titlar. Hans kungliga höghet och hennes kungliga höghet i kommersiella sammanhang. Och framförallt inte heller profitera på sin kungliga status. Men hittills har företaget inte använt titlarna. Däremot så använder ju Meghan sin hertiginnetitel i beskrivningen på hemsidan och på Instagram.
Ja, och nu hävdar ju kungaexperten Tom Quinn att Meghans nya projekt gör prins Harry obekväm. Det säger han i en intervju med Mirror. Han säger bland annat så här att Harry tycker att det nya varumärket är en bra idé eftersom att det är Meghans idé. Han är fortfarande så kär att hon inte kan göra något fel i hans ögon. Men vi måste komma ihåg att han växte upp i en familj som skulle ha sett ner på den här typen av kommersiella företag. Så det är en del av Harry som blir obekväm, slutcitat.
Ja, det kan man nog tänka sig. Om det inte är så att Harry helt har slängt alla de här gamla värderingarna över axeln. Men det är klart att det är ett helt annat liv han lever nu än vad han gjorde bara för 5 år sedan.
Ja, och Tom Quinn säger också att han ser det som osannolikt att vi kommer att se prinsen i marknadsföringen av de här produkterna. Jag är dock inte beredd att hålla med honom här.
Nej, jag skulle inte bli förvånad om Harry skulle skymta förbi i någon reklamfilm eller på annat sätt. Och det här är ju så jäkla svårt. Vilken balansgång han måste förhålla sig till.
Mm.
Han har ju fortfarande en prinstitel. Han är fortfarande en del av den kungliga familjen. Jag hoppas att hans rådgivare säger till honom på skarpen: delta inte i det kommersiella jippot. Om han gör det, då tror jag att det blir väldigt, väldigt svårt för honom att någonsin läka ihop den här relationen han har med sin pappa och sin bror som är väldigt infekterad.
Ja, men jag tänker, han är ändå tidigare så här gästat Meghans podd till exempel. Och ja, vi har ju sett en helt annan öppenhet. Jag menar hela prins Harrys självbiografi, The Spare, alla intervjuer kring den och så vidare. Så att jag tror inte att vi ska bli förvånade om vi ser honom i det här sammanhanget. Men det ska bli väldigt spännande dels att se vad som faktiskt kommer att lanseras och också om vi kommer se Harry skymta förbi.
Mm. Det är ju jättemånga brittiska medier nu som hävdar att anledningen till att Meghan startar det här stora varumärket, det är att hon ska liksom säkra sin och Harrys pension. Mm. Det kommer ju, och det är övertygad om faktiskt, bli en succé. Det kommer forsa in pengar i det här företaget, för folk har ändå en fascination för Meghan, speciellt i USA. Det är klart de kommer sälja prylar. Och jag är inte heller förvånad över att det är ett sånt kommersiellt företag som hon startar upp. Det här är något helt annat än en podd. Det är något helt annat än att sälja en dokumentär till Netflix. Det här är mer, tänker jag, långvarig planering för att bygga upp ett litet imperium. Det tror jag.
Det ska bli spännande att se.
Mm.
Vi måste prata om prinsessan Märtha Louise av Norges fästman Derek Verrett. Han har ju varit föremål för kritik för sina kontroversiella uttalanden och även då produkter som han säljer. Han har kritiserats både av omvärlden men även av sin egen mamma.
Hon har gjort flera intervjuer med norska Se och Hör. Och i en av de här intervjuerna så sa hon: jag vill varna alla norrmän för min egen son. Och han har hjärntvättat henne, och då syftar hon ju då på prinsessan Märtha Louise. Och det är ju, alltså jag vet när jag läste den intervjun, jag blev ganska chockad ändå över hennes ord. För jag vet ju också att Derek har ju verkligen lovprisat sin mamma och på sociala medier tidigare hyllat henne på olika sätt och vis. Det kändes väldigt udda att läsa den intervjun.
Ja, och nu så hävdar ju 2 av Dereks syskon att de misstänker att deras mamma då fått betalt för de här intervjuerna. Och det avslöjar de själva i en intervju med norska VG.
Och det gäller väl främst kanske Derek Verrets bror där, Brandon Clark. För han säger då att han fick ett röstmeddelande från sin mamma. Och det var innan den här första artikeln i Se och Hör publicerades. Och då ska hon ha berättat att hon hade fått jobb som hushållerska, antagligen liksom för att ha en förklaring till varför hon plötsligt hade pengar, eller mer pengar. Men efter att brorsan då hade läst den första artikeln i tidningen så konfronterade han sin mamma och frågade om hon hade fått betalt för de här intervjuerna.
Och han berättade ju då för norska VG att mamma förnekade det, men att han då, han trodde inte på henne. Och systern Angelina, hon reagerade också starkt och berättade faktiskt att hon spydde efter att hon hade läst den första intervjun med mamman. Och hon säger så här, citat: Det är ett överlagt karaktärsmord på Derek. Hur kan en mamma göra något sådant? Och vem kan få en mamma att göra något sådant? Slutcitat. Det här säger hon då också till norska VG.
Mm, och tidningen kontaktade ju mamman för att få en kommentar. Men då ska hon ha svarat att hon kunde inte ställa upp på en intervju för att hon då bryter kontraktet med Se och Hör. Och så hade hon sagt då att jag jobbar direkt med dem. Och det här är ju komplicerat såklart. Enligt Dereks syster då så handlar det om ett kontrakt för 4 artiklar. Och då har ju Se och Hörs chefredaktör Ulf André Andersen inte velat uttala sig om detta. Han kommenterar bara generellt att pengar alltid är ett tema när Se och Hör skriver kontrakt. Men att tidningen då bara köper bilder och inte intervjuer. Men däremot har ju prinsessa Märta Louise kommenterat det här.
Ja, hon har sagt sitt och hon sa så här då, citat. De utnyttjar svaga människor och ger dem pengar för att uppnå något de vill. De bryr sig inte om att familjer går sönder. De vill bara ha historien. Och det är oetiskt och ganska chockerande, slutcitat. Och det säger prinsessa Märta Louise till VG då.
Mm. Där ska vi lägga till då att chefredaktören Ulf André Andersen han säger emot det och hävdar att hennes påstående, det stämmer inte. Utan han menar att deras artiklar, de bygger på helt vanliga journalistiska principer. Och deras agenda då, det är att förmedla de bästa nyheterna om kungligheter och deras familjer och så vidare.
Ja, men det har ju varit väldigt många olika turer kring Derek Verrett och även om hans familj nu då. Och nu börjar det här veveriet. Alltså i sommar väntar ju ändå ett bröllop mellan prinsessa Märta Louise och Derek. Och man undrar lite hur det här kan komma att spilla över på det.
Framförallt så känns det så himla sorgligt. Troligtvis är det väl så då att Dereks mamma inte är med på bröllopet. Och uppenbarligen av det man kan ha förstått innan så verkar de ju haft en fin kontakt, Derek och hans mamma. Så det måste ju vara en sorg i sig. Och sen är det väl ändå så med shamanen att han är så otroligt omskriven främst i Norge, men även i världspressen, att det här, jag tänker i alla fall så, det är inte längre någonting som förvånar mig kring saker som hände kring honom. Att man har blivit lite så här, ja, här är en rubrik till, ja. Mm. Att det, man kan väl hoppas att det inte överskuggar någonting. Jag vill verkligen att de ska kunna gifta sig av, ha en kärleksfull dag och njuta av ett bröllop och slippa tänka på skandaler och så vidare. Det önskar man ändå att de får.
Man känner ju lite här att historien liksom upprepar sig. Alltså titta på Harry och Meghans relation och hur det såg ut månaderna innan de gifte sig. Jag menar, Meghans pappa som sålde ut både bilder och brev och citat till hela den brittiska pressen. Mm. Vilket också resulterade i att han inte kom på bröllopet. Och nu, det handlar ju också om att han var sjuk, men det finns ju lite olika sidor av den storyn. Vad som egentligen var själva anledningen till att han inte var där. Men just där hur familjer som en gång har varit nära varandra och sen kommer det här med pengar in i bilden. Mm. Och hur det säljs ut både till höger och vänster av syskon och sådär. Jag tycker det är så hemskt.
Ja, men det är hemskt. Det är det. Och som Märta Louise sa där också, det här att det splittrar familjer. Det gör det ju verkligen. Mm. Och ja, pengar kan förstöra mycket. Men vi kommer följa det här och vi kommer definitivt att rapportera om bröllopet i sommar. Jag tror verkligen det kommer bli en fantastisk kärleksfest. Alltså så som man ändå känner prinsessa Märta Louise och shamanen, så är de ju väldigt så här glamour-hippie-stylen. Mm. Mycket kärlek, mycket färg, mycket känslor. Jag tror ändå, de kan nog få till det.
Ja, men det ska bli kul och vi kommer såklart att följa det här och bröllopet äger rum den 31 augusti senare år. Vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss, så fortsätt gärna att göra det och då mejlar ni till kungligt@aftonbladet.se.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Vill ni ha dagliga nyheter, följ oss på Instagram och TikTok, finns du va?
Jajamän, royalistan.se och där hittar man på Instagram.
Ja, Kungligt med Jenny heter jag där.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.